Destination okänd av Agatha Christie, inläst av Kerstin Weman Tornell för bokförlaget Saga. Första kapitlet. Mannen bakom skrivbordet flyttade en tung brevpress av glas en decimeter åt höger. Hans uppsyn var snarare uttryckslös än tankfull eller förströdd. Han hade den sortens bleka hy som man får av att tillbringa större delen av dagarna i artificiell belysning. Denne man var en inomhusmänniska. Det verkade på något sätt så riktigt att man för att komma till hans kontor måste vandra genom långa slingrande underjordiska korridorer. Det skulle ha varit svårt att uppskatta hans ålder. Han såg varken gammal eller ung ut. Hans ansikte var slätt och fritt från rynkor och en djup trötthet stod att läsa i blicken. Den andra mannen i rummet var äldre. Han var mörk med en liten militärisk mustaschklick. Han utstrålade en vaken, nervös energi. Ur stånd att sitta stilla mätte han golvet med långa steg och fällde då och då en anmärkning i otålig ton. Rapporter, exploderade han. Rapporter och rapporter i all oändlighet, men inte en enda som säger ett förbaskat dugg. Mannen vid skrivbordet såg ner på pappren framför honom. Överst i högen låg ett kartotekskort rubricerat Betterton. Thomas Charles. Efter namnet stod ett frågetecken. Mannen vid skrivbordet nickade tankfullt. Han sa: "Du har bearbetat de här rapporterna och ingen av dem ger någonting." Den andre ryckte på axlarna. "Hur ska man kunna avgöra det?" frågade han. Mannen bakom skrivbordet suckade. "Ja, du har rätt," sa han. "Det kan man faktiskt inte avgöra." Den äldre mannen fortsatte med nästan kulsprutesmattrande häftighet. Rapporter från Rom, rapporter från Touraine, sedd på Rivieran, observerad i Antwerpen, utan tvekan identifierad i Oslo. Med säkerhet iakttagen i Biarritz, iakttagen i Strasbourg, där hans uppträdande väckte misstankar. Sedd på plagen i Ostende i sällskap med en raffig blondin, observerad med en vinthund i koppel på gatorna i Bryssel. Ännu har han inte blivit sedd på Zoo med armen om halsen på en zebra, men jag ger mig 17 på att det kommer det också. Du lutar inte själv åt något speciellt håll, Wharton. Personligen fäster jag vissa förhoppningar vid rapporten från Antwerpen, men det har inte lett till något. Fast vid det här laget... Den yngre mannen hejdade sig mitt i meningen och tycktes försjunka i ett slags koma. Plötsligt vaknade han upp ur den igen och sa hemlighetsfullt: "Ja, förresten, men nej, jag undrar just..." Överste Wharton satte sig tvärt på armstödet till en fåtölj. "Men vi måste komma till klarhet," envisades han. "Vi måste hitta ett svar på alla dessa hur och varför och vart. Man kan inte låta ungefär en vetenskapsman i månaden försvinna utan att ha en aning om hur de försvinner, eller varför de försvinner, eller vart. Är det dit vi tror, eller är det inte? Vi har alltid tagit för givet att det är det, men nu är jag inte lika övertygad längre. Har du läst allt det senaste om Betterton i Amerika?" Mannen bakom skrivbordet nickade. "De gamla vanliga vänsterradikala tendenserna vid den tid då de delades av alla. Ingenting varaktigt eller särskilt djupgående, så vitt man har sig bekant. Uträttade ett gott, men inte särskilt sensationellt arbete före kriget. När Mannheim flydde från Tyskland utsågs Betterton till assistent åt honom och gifte sig så småningom med Mannheims dotter. Efter Mannheims död arbetade han vidare på egen hand med lysande resultat. Hans namn blev plötsligt världsberömt genom hans häpnadsväckande uppfinning av kärnklyvningsmetoden ZEF. ZEF var en strålande och fullkomligt revolutionerande upptäckt. Den gjorde Betterton till en toppfigur. En lysande karriär.